Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Det känns lite konstigt att den här poddsäsongen redan börjar gå mot sitt slut. Bara ett avsnitt kvar efter det här. Men så är det. För att jag och mitt fantastiska poddteam Saga och Martin ska ha energi för det här projektet så måste återhämtning ske under våren och sommaren. Viloperioden innebär att se över vilka avsnitt vi redan haft och vilka vi ska planera för under kommande år som startar igång igen efter semestern. En av de saker jag hela tiden letar efter är organisationer och personer som gjort intressanta saker och har den attityd och det fokus som jag tror behövs i dagens företag. Idag får ni lyssna på en sådan person, vilket är Anna Mindelöv, Chief People Officer sedan 2 år för Fiskars Group. Fiskars är finskt och är ett house of brands. Och i dagsläget består Fiskars av 14 brands, där Fiskars är ett. Exempel på andra brands är Royal Copenhagen, Georg Jensen, Arabia, Röstram och Itala. Fiskars har 7500 anställda, är noterade på Nasdaq Helsinki och firar i år hela 375 år. Det vill säga äldre än våra svenska företagsklenoder som Sandvik och Husqvarna. Fiskars är på en transformationsresa och tog därmed in personer att leda den här förändringen. Och Anna är en av de här personerna. Jag kallar Anna modig, men Anna säger att det här är bara hur hon är som person. Vad gör hon för att skapa en modern organisation där det digitala och data är och blir en viktig del? Jag har sett att företag som har en nyfiken och modig HR-ledare tillsammans med en lika nyfiken och orädd högsta ledning, de kan göra underverk. Tack Anna för att du ville vara med och inspirera oss. Om du känner till personer och organisationer som du tycker passar i podden så hör gärna av dig. Och då till hej@hrdigi.se. Och till vi hörs nästa gång så vill jag påminna om HR Tech i Amsterdam den 2-3 maj. Kommer bli ett superevent och visst kommer du. Min rabattkod är Anna50 och den fungerar fortfarande så att du får 50% rabatt på entrén. Eller har du istället planerat din resa till höstens HR Tech i Las Vegas? Hej Anna, välkommen till HR-digitaliseringspodden.
Tack så mycket.
Ja, det här är faktiskt första gången vi träffas, men det känns lite som jag känner dig ändå, ja. På något sätt.
Ja, det är riktigt, det är första gången. Men vi har pratat.
Ja, vi har pratat digitalt.
Yes,
ja, det kanske
som alla, det är inte ovanligt. Man vet aldrig vem man har träffat numera. Efter covid så är det ju så, har vi träffats eller har vi inte träffats?
Ja. Men jag tänkte på det, jag såg att du var på något event som jag var medbjuden till men jag inte kunde gå på. Så tänkte jag, så undrar om jag hade känt igen dig då i mängden. Det kanske inte hade skett.
Nej, det tror jag. För jag hade känt igen dig.
Ja, för det där tredimensionella jämfört med det tvådimensionella är lite annorlunda. Ja, nu ska vi inte snöa in på det. Men det är ju för att vi sågs kanske för ett år sedan. Då höll jag på med en intervjuserie för att jag var nyfiken på vad som egentligen gör skillnad på olika organisationer när man är mer kanske datadriven, digital, innovativ, vad man nu ska kalla det. Och när man inte är det.
Mm.
Och då pratade vi. Och då tänkte jag att det samtalet som vi hade då, att omvandla det till ett avsnitt när fler får lyssna på dig. Mm. Det ser jag fram emot.
Trevligt. Uppenbarligen sa jag någonting smart under det samtalet då.
Men som alltid, vi börjar med en presentation. Så vem är du?
Vem är jag? Det är här som är den svåraste delen av alltihopa. Jag är Anna, kommer från Stockholm, eller utanför Stockholm. Har nästan bott i Stockholm hela mitt liv. Gjort en avstickare i Tyskland i 1,5 år ungefär när jag jobbade för Adidas. Jag älskar allt som har med människor att göra och allt som har med nya innovationer att göra. Och sånt som är nytt. Och det tror jag är den röda tråden för mig, att det är utveckling som är det som definierar mig. Och jag brukar nästan alltid säga att om man inte är under utveckling så är man under avveckling. Det finns inte så mycket däremellan. Det kanske finns en platå däremellan. Och det liksom definierar nog hela mitt liv. Inte bara mitt jobb. Och liksom,
andra saker i privatlivet också.
I privatlivet också. Och tycker att man måste det. Jag tror jag drivs lite av, inte kanske en rädsla, men lite av att jag måste utveckla mig och lära mig nya saker, för annars kanske jag blir obsolit. Jag kanske blir en person som inte kan bidra. Och någonstans så kokar det ner i det där bidraget till andra och hur man får andra att växa och verksamheter att växa, som jag tycker är spännande. Jag har ingen aning om det var ett svar på frågan. Har idrottsbakgrund, det gör ju också att jag gillar att tävla alldeles för mycket. Kanske inte så mycket tävla mot andra, men tävla med mig själv gör jag ju hela tiden. Om man går 10 000 steg, då kan man ju gå 10 000 ett steg dagen efter, eller varför inte 11 000 steg. Och ganska nyligen så satt jag ett well-being-mål på jobbet, och då satt jag in en fråga till folk i HR-teamet. Jag ska börja göra armhävningar. Och jag startar från att bara kunna göra 2. Men jag tänker gå till 100. Vem vill vara med? Och då har det bara 2 stycken som svarar. Jag är väl på så här 12 nu. Men det är ju också en färskvara. Med träning och med utveckling. Och med innovation och hur vi lär oss saker. Så därför är det så viktigt liksom att fysik och det mentala går hand i hand, tycker jag.
Tycker jag känner igen mig en hel del i det där du säger med ständigt utveckling, ständigt nyfiken. Men hur hamnade du då inom HR-spåret?
Bra fråga. Jag var, är, vet jag inte, men var i varje fall en person som gjorde allting omvänt. Så att jag började ju med att flytta hemifrån så fort som möjligt efter gymnasiet. Jobbade lite på bank och efter det så gick jag in, det här är många år sedan, jag är ju plus 50, så var jag på ett litet byggdataföretag. Det här var ju liksom när allting började inom IT. Och där lärde jag mig en hel del om IT och datorer och hur man skulle programmera enkelt. Och det var massor med konstiga saker. Och det där fick väl mig att tänka att någonstans att jag borde nog kanske jobba någonstans i gränsskiktet mellan datorer och människa. Och sen så sökte jag ett jobb på HP, på Hewlett Packard, och kom dit och jobbade utan någon form av akademisk utbildning på kundservice. Var assistent under några år. Och där så fanns det då, och jag hoppas att det är ingen från HP som tar illa upp nu när jag säger det här, men där var det då så att personalen som jobbade där sa så här, ja, men om du har några personalfrågor, gå inte till HR då. Utan prata med oss istället. Och det var ju cheferna då.
Okay.
Och där föddes det någonting. Det var ju bara en enda kommentar. Det var säkert fantastiskt på HR-avdelningen på HP. Men det födde någonting i mig. Så här, okej. Och sen så var jag under några år uthyrd konsult via ett sånt där bemanningsföretag. Och då hade jag en chef som jag tänkte så här, hon var jättetrevlig, men det där skulle jag nog kanske kunna göra bättre. Sen så skaffade jag 3 barn ganska så snabbt, mellan 20 och 30. Och när jag skulle tillbaka till HP så fanns det inte riktigt en sån tjänst som jag ville ha. Och där började jag då säga, ja, men jag ska nog kanske gå på universitetet ändå. Så jag sökte till PAV-programmet och var 29 eller 30 när jag började där. Och då fick jag ju liksom grotta in mig i allting som hade med teamutveckling att göra. Man fick läsa hur mycket man ville. Och det här gjorde jag ju när jag hade 3 barn. Men det var mer eller mindre kändes nästan som semester. Det var kul. Och det var ju betydligt lättare att ha 3 barn och plugga än vad det var att ha ett heltidsjobb. På den tiden, för de som lyssnar, då skulle man ju vara på jobbet 8-17, 5 dagar i veckan.
Jajamän!
Det var inte snack om någonting annat. Och det gjorde ju att livet blev lite lättare då. Och där föddes det något sånt där. Ja, men det här med människor och hur människor tänker och är. Det vill jag jobba med.
Och sen efter det då, så, och då fick man jobb.
För nej, nu det fick man ju inte.
Fick
det,
man
det
inte
var det. Jättesvårt att få jobb.
Ja, det är det lite nu också, har jag förstått.
Ja, det är svårt att få jobb. Nu är ju HR-yrket mycket, mycket mer populärt än vad det var då. Nej, jag gjorde så när jag gick på universitetet, så var vi var väl kanske 5 personer, kanske något fler, som var lite äldre. Om man nu får säga att när man är 30 är man något äldre. Då startade vi ett mentornätverk, och det finns kvar idag. Fortfarande på PAV-programmet. det var jag som administrerade mycket av det där. Så via det så fick jag väldigt mycket kontakter. Så när jag slutade så skickade jag ut ett litet fint mejl till alla de här personerna som jag hade haft kontakt med. Jag sa, jag letar jobb, jag tar vad som helst på timme eller vad det nu kan vara för någonting som ni har. Och efter ett tag så ringde dåvarande HR-direktören på Adidas och sa, hej, jag behöver ha någon som kan komma in och göra lite extra jobb. Kan du komma in och ta en intervju? Och det här var en fredag morgon. Ja, absolut, sa jag. Ja, när vill du att jag kommer? Ja, i eftermiddag. Så då åkte jag dit och så tog jag intervjun. Och sen,
var det
så
blev, i Sverige? Eller
det var
det?
I Sverige. Ja. Mm. Och sen blev jag kvar där. Och så jag var inne som HR-konsult i några månader. Och sen så sökte jag ett jobb som kundservicechef och fick det. Jag hade jobbat med kundservice innan på HP. Och var kundservicechef i 3 år. Och sen ville jag ju gå tillbaka till HR. Men det där var lite strategiskt tänkt sådär. Ja, men den här första tjänsten där, att jobba med kundservice som kundservicechef. Hur ofta får man en HR-chefsposition om man inte haft personalansvar? Och hur ofta får man 30, 35, 40 personer direkt? Mm. Det fick jag som kundservicechef. Mm. Och det var också lite sådär tävlingsgrej. Jag vet att det var någon där som sa såhär, nej, du kommer inte få det där jobbet för du har inte den där erfarenheten. You bet, det är klart jag ska ha det jobbet.
Det är lite som Pippi. Story. Det där har jag aldrig provat. Det kommer jag klara
lite,
jättebra.
Det är lite så jag är. Det är lite min devis. Sådär. Jag har till och med haft en uppsatt på ett jobb.
Så Adidas, det tycker jag är spännande för jag träffade faktiskt Adidas nu alldeles nyligen.
Sådär.
Ja, jag var på en workshop om employee experience fokus som jag ska driva lite frågor kring har jag tänkt. Och då var Adidas med. Tillsammans med några, det var IKEA som var värd då.
Okay. Här i Sverige eller?
Nej, det var från deras internationella del så det var en person därifrån. Okay. 2 personer till och med kanske. Men det jag såg var ju att de ligger långt framme hur man jobbar med medarbetare och ser dem utifrån medarbetarperspektivet. Mm. Inte processstyrt utan mer medarbetarstyrt. Mm. Och de jobbade mycket med det. Det är inte enkelt för någon men det var jätteintressant att träffa. Och sen såg jag att du har varit på Ericsson som också jag ser som är väldigt ligga i framkant. Var det som jag pratar om? Mm. Digitalisering, innovation, jobba på nytt. Och jag önskar, påminner jag har pratat med några var med i podden, men vi får väl se. Men, ja. Så du har ju varit på så först Adidas då i den miljön och sen Ericsson också.
Och sen har jag varit på Universum i 1,5 år som man har varit. Sen gick jag tillbaka till Adidas. Och sen Ericsson 4,5 år och sen Phoenix Outdoor. Och nu Fiskars.
Och vad har du för jobb på Fiskars?
På Fiskars är jag Chief People Officer. Så jag leder HR-avdelningen. Ungefär 110 personer globalt. Huvudkontoret för Fiskars Group finns i Finland, så det är ett finskt bolag. Vi firar 375 år i år, så vi är Europas äldsta bolag.
Wow!
Det kommer med ett visst åtagande. Och vi har 14 olika brands. Fiskars, Saxarna, de orangea, är ett av dem. Det största och ett av 14 brands. Och de andra branschen är sånt som alla känner till, nämligen Itala och Rörstrand.
Ja, de ligger precis.
Och Arabia och Mumin. Och också engelska brands som inte så många här vet vilka det är, men de är jättestora globalt. Så Wedgwood och Waterford. Och alla brands kommer med historia och kommer med det här hantverket så att man har allt ifrån glasblåsare anställda och produktionspersonal till retail. Och vi som sitter på office, vi är den minsta storleken av alla anställda grupper så att säga. Vi har 450 butiker worldwide ungefär. Vi finns i de flesta länder men inte i Sydamerika eller Afrika.
Så väldigt många olika kategorier då av medarbetare.
Ja, produktionspersonal. Vi har 12 fabriker. Vi har distribution centers, butiker förstås och kontor.
Men hur fungerar det bolaget? Jag tänker sådär, de jag träffar av HR-ansvariga, HR-chefer och alla de typerna av rollerna. När man tittar på de traditionella äldre bolagen i Sverige så det är ju inte de som vi ser som de innovativa. Och så befinner det du dig där då?
Se där.
Så, berätta, hur har det varit? Hur kom du dit?
Jag kom till Fiskars för att jag blev uppringd för det här jobbet. Och jag tror att det hade att göra med att jag har väldigt mycket utveckling i mig. Så jag jobbade ju 4,5 år med talentfrågor på Ericsson. Och det är lite det jag brinner för i alla organisationer jag är, så tittar jag på det. Nu har jag knappt fått börja göra det hos oss, för det har hänt så mycket andra saker. Så man kan inte bara göra det man tycker är kul, man måste göra det som behövs. Jag blev uppringd om det här och sen så visste inte jag så mycket om Fiskar, så jag började ju titta på det där. Och min chef som jag har var jätteviktig för mig. Om hon inte hade varit där så vet jag inte om jag hade tagit jobbet ens en gång. Men det var också ett litet steg upp för mig. Jag har inte haft en sån här stor organisation tidigare. Och jag har ju varit på Phoenix, så var jag också högsta HR-chef. Men där var det färre individer och färre brands och en helt annan mentalitet jämfört med vad Fiskars har. Och eftersom det är finskt så är det också ganska så industriellt och ordentligt. Och så kommer jag in och jag är kanske ordentlig, men jag tror inte det är så man uppfattar mig när man träffar mig i början, utan jag är ganska frispråkig och yvig i så här rörelser och vad jag gör. Så att, jag vet inte, det kanske har varit lika mycket utmaning för Fiskars som för mig att hålla kvar det här utvecklingsfokuset.
Men du sa att chefen var väldigt viktig.
Hon är väldigt viktig.
Vem är hon?
Min chef heter Nathalie Ahlström. Hon har jobbat på Fiskars som CEO i något år längre än vad jag har gjort. Jag har varit där 2 år drygt. Och hon driver transformation. Och det var det hon letade efter. Hon letade efter någon som kan komma in och jobba med talangfrågor och kan driva en transformation tillsammans med henne. Och det var det som var avgörande, att få den där inbjudan efter ganska mycket kämpande för en plats vid bordet under ganska många år. Som jag tror många som lyssnar kanske känner igen sig i. Man sitter på ett mindre bolag, man kanske till och med rapporterar till en ekonomichef. Och funderar kring varför det är så svårt att få en plats runt bordet. Och sen så var det liksom röd matta in. Varsågod, här, absolut.
För det var ju det som jag också konstaterade förra året när jag gjorde de här intervjuerna. Det var en serie av intervjuer under våren förra året för att ta reda på vad är det som gör skillnaden då mellan en innovativ eller utvecklande organisation. Jag såg mycket att det handlar ju om människorna, som att det val man gör på något sätt, den ledning som finns, alltså vd.
Absolut, det är jätteviktigt. Men jag tror att det som HR-person tror jag är viktigt att, jag ska inte säga att jag aldrig väljer mina fighter, för det gör jag verkligen. Men jag tror att man måste ha ganska mycket skinn på näsan. Jag tror att man måste vara så här, nej. Så där tycker inte jag att vi ska göra. Vad tror ni om det här? Och inte ge sig det, utan stå kvar. Och det är väl kanske det när du frågar om jag var orädd eller modig. Ja, för att det är inte värt att rucka på sina värderingar. Och alla människor känner ju när det ruckar för mycket på dina värderingar, då känns det i magen, det känns oftast inte så jättebra, åtminstone inte för mig. Så de få gånger man är i sådana situationer, då måste man ju göra en avvägning, är det värt en fight eller ska jag backa och göra annorlunda.
Men då är det ju alltså, det är fantastiskt att ha då vara ett team, att det är en, man vill göra, då måste man ju ha mandatet från styrelsen också. Att
kunna, absolut.
Att det här ska vi ska göra en förändring, vi måste bli moderna. Eller vad är det, fanns det ett uppdrag?
Jag tror så här, på Fiskars så, nej, jag har nog kanske lite skapat mitt eget uppdrag. Men det var ju ganska solklart att man hade satt mycket processer på plats. Man jobbade mycket med compliance. Det är liksom ett ordentligt processstyrt bolag när jag kommer in. Och så kommer jag in och tittar och så ser jag att vi har massor med saker på plats som är helt fantastiskt. Så tacksam för förra HR-direktören som, och de som var innan honom som fick på plats Workday och alla de här jobbiga förändringarna som jag inte haft på Phoenix, som jag inte hade på Adidas. Det tar ju oerhört mycket energi. Så det var lite sådana saker jag också checkade innan jag tog det här jobbet. Så här, okej, har ni en engagement survey? Check. Mäter ni olika saker? Har ni data? Mm. Ja, vi har Workday. Har ni en kompensstruktur så att vi vet vad vi ska betala människor? Ja, det har vi. Och då kan man liksom direkt ta nästa steg i den här maturity-stegen på något sätt. Och det var lite det jag checkade av den här gången, vilket jag nog inte har gjort tidigare, utan jag bara så här, absolut, låter jättekul, jag tar det. Var sak har sin tid lite grann, men vad vi står inför nu är att vi har ett jättestort fokus på skills som många organisationer har. Vi försöker jobba med datadrivet. Jag har satt på plats en hel people experience-enhet och det är den delen och de personerna som hjälper till i utvecklingen för att få resten av HR-organisationen med oss istället för mot oss. Och vi försöker hjälpa dem att lyfta organisationen, så att säga. Så att den avdelningen handlar mycket om att göra resten av HR-arbetet lättare och bättre.
Så eran people experience, det handlar inte om att ni jobbar med people experience, utan mer lyfta, eller vad ingår i uppdraget där?
I uppdraget där handlar det om talent acquisition and employer branding, diversity, equity inclusion, allting som har med compensation och benefit att göra, workforce planning, people analytics. Vad har jag mer där? Leadership, learning och talang. Mm. Och talangdelen jobbar vi just nu med mycket strategi, där vi går in och gör workshops med högsta ledningen och tittar på vilka är våra kritiska positioner och hur ska vi jobba med våra talanger, ska vi ha en annan nomineringsprocess av våra talanger och hur ska vi jobba med utveckling av våra talanger i organisationen och hur ska vi utveckla alla i organisationen. Så det är inte bara de här topp 2% som ska få sin beskärda del, utan för att vara attraktiva och hjälpa människor så tror jag man måste, för att vara en bra arbetsgivare så tror jag man måste jobba med att det finns utveckling för alla som önskar.
Det såg man ju i den här Trainet-rapporten. Har du sett den?
Jag har tittat lite på dem.
Ja. Just det här att vi, men då pratar vi Sverige, har en tendens att fokusera just på ledarnas utveckling och inte på hela organisationen. Och i morse så blev jag intervjuad av två studenter som höll på med en uppsats. Så pratade vi om som hur det såg ut. Och de sa också det, att det är väldigt lite fokus ändå på att lyfta hela organisationen. Och det var det de undersökte lite grann, vad AI kan göra i kombination med kompetensutveckling.
Ja.
Det som jag ser, det är att man jobbar inte så mycket strategiskt, utan man är mer processdriven fortfarande. Man kanske är kvar på den där nivån att liksom få ordning och reda i de flesta organisationer.
Så nu nickar jag, det kan ingen se.
Nej.
Begåvat. Ja, jag tror, så är det i varje fall hos oss, att det finns nog kanske lite olika, kallar man det för camps, lite olika läger här.
Ja.
Och de som sitter lokalt och jobbar med dagliga verksamheten, de jobbar nog mer transaktionellt och jobbar mer med, vi ska fortfarande ha anställda människor, vi kanske fortfarande ska säga upp människor och mer det här dagliga. Och medan det finns en annan grupp av individer som jobbar mer strategiskt och kanske är närmare mig och tittar på de stora dragen utifrån. Vad händer där ute i världen och hur behöver vi som företag anpassa oss till det för att vi ska vara färdiga, redo eller till och med före våra konkurrenter eller vilka vi nu ser som våra konkurrenter.
Så då är det people experience-teamet som får möjligheten också då att liksom tänka strategiskt och framåt och hur ska vi nå dit?
Det skulle jag säga att så är det kanske just nu. I framtiden så kommer det vara så att de som sitter i mitt HR-ledningsteam är de som jag förväntar mig kunna affären, kanske till och med bättre än vad jag kan. Och ta in people experience-teamet för att säga, jag skulle behöva support med det här. Var kan jag hitta data som stöder det och hur kan ni supporta mig?
Mm.
Där är vi, den resan har vi precis börjat.
Mm.
Men mycket handlar ju om hur vi kan bli mer effektiva. Så att jag vet att när man tittar på strategin så har jag delat upp liksom HR-strategin i olika delar. Det är tre stora delar och sen är den fjärde största delen handlar ju om HR. Och där handlade det just om, jag satte den för ett och ett halvt år sedan efter ett halvårs betänketid. Och då tittar jag jättemycket på hur kan vi bygga den här people experience-delen och få den så effektiv som möjligt. Hur kan vi kanske nedshora, outsourca eller nedshora eller insourca vissa delar av organisationen. Och det behöver man nog göra förr eller senare. Det spelar ingen roll om jag gör det nu. Nästa HR-direktör på Fiskars, även om det skulle vara om 5 eller 10 år, kommer vara tvungen att göra något åt det. Därför att det är så mycket som kan effektiviseras. Och sen så den tredje delen inom HR handlar ju om en upskilling eller reskilling-resa för de som sitter på HR idag. Och den har vi precis börjat bygga, så det är ganska spännande att titta på. Så här, vad är det då för förmågor vi ser att vi behöver utveckla? Och ja, men alla är ju viktiga, absolut. Mm. Men om vi måste välja några, vad är det då vi ska jobba med? Och där har jag delat in den utvecklingsresan i 2 delar. En som är mycket mer för HR-generalister på lägre nivå och en som är för HR-direktörer. För det krävs olika förmågor i viss
Och vad tänker du att man behöver? Var behöver man förändras och utvecklas?
Jag kan inte svara på hur det ser ut i resten av världen.
Nej, men hos er då?
Hos oss på Fiskars så tror jag tror att man behöver vara mer datadriven. Jag tror att man behöver förstå att det måste vara slut med de här aktivitetslistorna som folk håller på med, och istället måste vi titta på var ska vi vara som organisation och hur ska vi då koppla vår people strategy eller HR-strategi till affärsstrategin. Om det inte finns någon affärsnytta med det vi gör brukar jag oftast ifrågasätta varför gör vi det här.
Mm.
Sen är det klart att det finns massor med saker som måste hända bakom kulisserna, så det där kan ju bli lite förvirrande ibland när man säger nej, ni ska bara fokus på det här. Ja, men vi håller på att lägga in allt det här i Workday. Ja, just det. Ja, jag glömde det. Ja, det är klart. Det måste ni också göra. Så det finns ju massor med saker som händer samtidigt eller parallellt, fast i olika delar av organisationen. Så det är dels att vara datadriven, men sen handlar det hela tiden om människor. Det spelar ingen roll hur mycket AI eller data eller vad vi än har. Det är ju människorna som är skillnaden. Så om vi kan utveckla människor och hur människor använder data för att fatta beslut, då kommer vi utveckla organisationer.
Mm. Och hur mottagliga är individerna?
Väldigt olika.
Ja.
Jag vet att det var ganska jobbigt i början. För då... Idag så har jag en HR-ledning där det bara är en person som har samma roll som hon hade innan jag började. Och det är 2 år sedan. Och de övriga har antingen kommit från någonstans i organisationen och jag har promotat dem. Eller så har jag tagit in nya personer. Och några är väldigt mottagliga och tycker att det kanske går lite långsamt. Och andra tycker att det är jättejobbigt med förändring. Och det får man ju acceptera, men man kan bara acceptera till en viss gräns, för att det får inte bli ett hinder i vår utveckling. Så ja, så väldigt olika.
Mm. Du sa att du gillar nytänkande och utveckling, men vad ser du värde med just, jag menar tech, data, innovation inom ditt område?
Jag kanske inte bara inom HR. Är det HR du tänker nu, eller?
Nej, det spänner alltså, ju på tänker... hela medarbetare, men du kan få gärna förbredda det. Det är helt okej.
Okay. Jag tänker ju mycket större än så. Jag tänker ju att allting som har med AI att göra och allt det som kommer nu, det är ju liksom ett paradigmskifte. Jag är så gammal så jag var med när internet kom. Jag kommer ihåg att jag blev nedkallad 95, eller 94 kanske. Då blev man nedkallad på något möte. Liksom. Nu ska vi prata om det här World Wide Web. Vad är det för något? Ja, det verkar spännande. Det där kan inte bli så stort. Undrar vad det här är. Och det här är ju någonting helt annat. Och den stora skillnaden nu är alla andra förändringar som vi har varit med i, så har ju vi tänkt som människor. Vi har fattat beslut. Vi har implementerat saker. Nu kommer vi vara en värld när AI, vad det nu är för verktyg vi har, kommer vara de som fattar beslut åt oss. Så snabbt som 17 kommer det gå. Och du kan se redan nu att vissa länder är mycket bättre på att anamma det här och släppa över beslutsrätten till någon annan än vad vi är i Europa. I Europa försöker vi begränsa. Här jobbar vi med begränsning. Säkert någon historia tillbaka i tiden, därför att vi faktiskt har ett av de största länderna har varit i ett stort världskrig. Vi kanske inte riktigt förstår det i Sverige, men det blir väldigt mycket mer kontroll i de länderna. I USA jobbar man inte alls så som vi gör. Och de ligger också steget före. Så ju mer vi kommer hålla på att begränsa och inte vilja, ju mer omsprungna kommer vi vara. Och det är lite läskigt i sig, men det är lite grann så det kommer vara.
Mm.
Och det gör ju att när jag letar människor och när jag pratar med folk i min organisation så försöker jag jobba med kreativitet, nyfikenhet. Och om man ska prata personlighet så vill jag gärna ha människor som skårar högt på openness.
Mm.
Därför att då har du en tendens till att vara öppen för nya förändringar och anammar snabbare nya idéer och lyssnar in. Så den nya tekniken kommer finnas överallt.
Mm.
Och det är inte så att alla pratar om att den kommer ta massa jobb. Det tror inte jag på. Jag tror den bara kommer att förändra våra jobb jättemycket. Så tänk vad skönt när du slipper göra den där Excel-filen eller vad det nu kan vara för någonting. Allting är bara automatiserat. Så kan du fika en timme längre och vara med i en podd istället.
Ja, precis.
Det är mycket roligare.
Eller ge tid till
skidor. Eller
ja, precis. Eller vad det kan vara.
Ja.
Eller till medarbetarna som kanske behöver din tid för dialog. För de här samtalen som vi inte riktigt har tid för om vi jobbar med det där praktiska. Så det är egentligen att vilka möjligheter vi har.
Ja.
Och vad kan vi göra av det?
Ja. Mm. Och den nya tekniken innebär ju också att det som är fantastiskt med Sverige är ju alla våra startups. Och att folk faktiskt vågar gå in och starta bolag och driva det och vara egna några år. Och att man numera kan gå ut och in i små och stora bolag. Och man blir inte liksom sedd som en jobbhopper så som det var tidigare. Och man måste inte ha en perfekt resa för att få det där jobbet man verkligen vill ha längre. Så det tycker jag bara är positivt. Mm.
Jag sitter ju här på Epicenter. Det är ju, nej men för det är jättespännande att se just det här med den stora innovationsgraden som är.
Mm.
Och det finns mycket diskussioner, hela tiden pågår det dialoger här.
Ja.
Eftersom det är så mycket den typen av bolag. Men sen så har vi den här att just den här riskoron som finns i alla andra bolag som inte är techbolag. För jag ser ju en jättestor skillnad att techbolagen är de som för det första investerar mer i HR-sidan men också är mer moderna, anammar olika teknologier, medans man på hela bolagen som är de traditionella, vi är väldigt försiktiga och rädda och vi lyfter ofta riskerna mer än fördelarna i media och liknande.
Såklart.
Ja. Så det, och vi har inte varit i något världskrig, men vi är såna ändå, kanske som personligheter.
Ja, jag tror att vi är väldigt mycket konsensus. Vi vill inte vara i konflikt med några. Så istället så gör vi saker under radarn. Och tänk, nu är vi faktiskt med i NATO. Det tog ju 20 år efter det att jag sa att det vore bra om vi gick med i NATO. Va? Vill du att vi ska... Och så kom det massa kommentarer. Nej, men jag tror vi behöver det framgent.
Mm. Mm.
Så var sak har sin tid på något sätt.
Men om ni nu, om vi går tillbaka till ditt jobb och ditt team och vad ni jobbar med. Så du pratade om att ni hade, när du ställde frågan när du skulle komma ombord. Ja, har ni, vi har Workday. Ja, vi har data.
Mm.
Använder ni datan eller har ni en plan på att jobba med datan?
Det har vi. Mm. Jag har haft en plan länge för detta. Vi har en himlans massa rapporter i Workday som vi kan dra ut. Vi använder en del data. Vi använder den traditionella datan än så länge. Till exempel analyserar vi varför vi har låga engagement scores i någon hörna av något land. Vi tittar på varför lämnar människor i organisationen, vad är det de saknar. Genom den datan så har vi också haft en hel del olika initiativ som vi har följt upp på och liksom lanserat. Vi använder absolut inte datan på det sätt och i den omfattning jag skulle önska. Men jag har också anställt en person nu som jobbar med People Analytics och Workforce Planning. Och så härligt liksom att få in en person som fattar vad man säger när jag säger så här, jag vill ha ett dashboard. Och efter så här 3 veckor har de byggt det till mig. Så det finns liksom, det finns hopp för framtiden. Men vi är väldigt mycket i början av vår digitaliseringsresa. Vi är absolut inte Kanske om man sitter på ett litet bolag nu och lyssnar och så har man ingenting digitaliserat, ja men då är det här jättestor skillnad.
Mm.
Men man kan ju fortfarande ha data som man kan samla in även om man inte har Workday.
Absolut.
Mm. På olika sätt och använda den. Och den förmågan att göra det för att se vilka problem är det vi behöver ta oss an, den tror jag är viktig.
Mm.
Sen så reflekterade jag lite själv här, för jag är en big fan av Josh Bursin och lyssnar ju på allt som han gör. Och sen så rann 10-åringen ner här, kan vara lite sent liksom att 10-åringen rinner ner. Men nu förstår jag, han pratar ju hela tiden om problem. Han är ju ingenjör, jag har inte tänkt på det. Jag har ändå jobbat på Ericsson i 4,5 år och jag tjatade konstant om att ingenjörer bara hittar ett problem och sen går de till nästa problem. Medan jag är väldigt mycket mer, här är visionen, här hit ska vi, här är the North Star. Och sen kommer vi veta alla att vi kommer ha massa problem på vägen, men det är dit vi ska.
Mm.
Så den ifrågasätter jag nog kanske lite mer hälsosamt nu när jag lyssnar på honom, så tänker jag, ja men han pratar hela tiden om de här problemen som vi ska lösa, de är ju endless. Så varför ska vi ha så stort fokus på det?
Mm.
Varför har vi istället inte mer fokus på att få människor att må bra och skapa en miljö där människor kan må bra, så kan vi lösa problemen tillsammans eller på ett annat sätt. Så att det är liksom två världar som krockar lite där för mig. Datavärlden och sen den här som jag kallar för happiness-världen.
Mm. 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 För datavärlden, den kan ju ge svar på frågor som man inte visste att man hade. Alltså det är ju det här med att hitta svar, hitta saker.
Absolut.
När man börjar kombinera. Men du behöver ju någon som den här analytiken, eller man behöver ju folk som verkligen jobbar med det här, som kan kombinera och se någonting annat.
Ja.
För annars så har du ju en tendens att bara rapportera eller bekräfta teser som
exakt.
Man redan har.
Eller man gissar bara.
Ja, och det här tycker jag är jätteintressant när man börjar se liksom hur man kan hitta saker. Mm. Men om du tar in någon då, vad har du givit för uppdrag till en person som ska jobba med eran data? Vad har den personen fått? Bara att bygga ett dashboard är ju bra.
Ja, inte bara det. Han har massor med arbetsuppgifter. Han har också ett team som jobbar med processer och system. Och en av hans största uppgifter är just nu att gå in och stötta HR-direktören som är ny på digital, så digital and IT. För att titta på hur hela vår workforce constitution ser ut. För vi har en väldigt stor del inhyrda konsulter. Och jag... åtminstone så vill jag veta vilka alla våra konsulter är och hur stor del av de som vi säger jobbar för oss är anställda och hur stor del är inte. Och det vet vi såklart, men kan vi vända det på något sätt? Då kan vi överföra kunskapen istället för att ha konsulter inne.
Mm.
Så ett ganska stort projekt kring om vi flyttar den här verksamheten som vi har någon annanstans. Hur ska det då se ut? Och vi har ett nedshorat servicecenter i Rumänien. Men i Rumänien börjar kostnaderna stiga. Så det är inte längre så billigt att ha anställda där.
Det har varit populärt länge.
Det har varit populärt ett tag. Och då framförallt på IT-sidan så höjs ju, det blir mer globala löner.
Mm.
Så vad ska vi göra där?
Mm.
Så mycket sådana frågor. Och också djupdykning i hur ser den perfekta HR-organisationen ut? Utifrån våra arbetsflöden. Transaktionellt och icke.
Mm.
Han har ju mycket som helst.
Ja, det finns väl säkert. Har du lyssnat? Du får lyssna på det avsnitt som jag hade med Katarina Berg.
Jag har inte hunnit det. Jag såg att jag hade henne där. Jag läste lite vad hon hade skrivit. Hon hade någon, de har så mycket bands och liksom coola uttryck för allting. Men jag förstod att hon hade en People Analytics-person inne som hon uppskattade mycket.
Ja, verkligen. Mm. Som bygger... egna lösningar, men namnen är mer för att ni kanske ska kalla er för era olika varumärken.
Exakt.
De använder det för att det resonerar väl med
såklart.
Ja, organisationen, men, förstås.
Men vi där är inte riktigt.
Nej.
Jag tror de har kommit längre. Mm. Det som är den stora skillnaden mellan de här mer nya bolagen, för Spotify är ett nytt bolag, är att de har inte sin bas eller sitt ursprung cementerat, utan de är lite mer, de kan från dag till annan säkert flytta till ett annat land om så krävs. Medan vi alltid kommer ha vår bas i Finland, då skulle vi nog sälja ifrån bolag istället. Och det tror jag är den stora skillnaden, att när man har så pass mycket historia i bolaget så värnar man mycket om det och hur kan man lyfta det till framtid och ändå modernisera.
Och sen har det mycket med tillverkning, alltså det är något fysiska produkter kontra
det
digitala är väldigt olika, vilken typ av beröringspunkter man har med alla medarbetare och när och liknande, så det finns ju väldigt stora skillnader och det tar hon upp själv, så det är ju inget konstigt.
Vårt purpose, varför vi existerar överhuvudtaget, har ju att göra med pioneering design. Så vi pratar ju jättemycket om design och vad innovation, hur vi ständigt kan utvecklas. Och det är också en av anledningarna till att det är attraktivt att jobba hos oss. Mm. Det är så vi tänker i organisationen. Och sen är det ett samspel, eller som ett dragspel nästan. För att, jag vet inte vem det var, någon i mitt team som skrev något sånt där. Ja, Anna, idag har du jobbat 2 år. Och så skrev hon så här, 2 genom 375. Ja, jo. Tack. Ja, det visar ju att jag inte har hunnit göra så stora avtryck här än. Så man är en liten del tidsmässigt av någonting väldigt mycket större, vilket är lite fint.
Som människan, liten på jorden.
Ja, men det är lite. Jag gillar det.
Och då är det sjukt hur mycket snabb utvecklingen går just nu.
Ja.
Och då kommer jag till nästa fråga. Du nämnde att ni jobbade med skills. Mm. Då blir jag lite nyfiken. Vad gör ni där och hur angriper ni det området? Apropå Josh Bergsin som också först var jättepositiv och nu är mer balanserad. Ska vi kalla det?
Jag tror kanske att han någonstans har underestimerat hur stor genomslagskraft han har i vad han säger.
Mm.
Ja, vad gör vi där? Ja, vi började med att vi tittade på högst upp i organisationen, så hade vi en workshop där vi tittade på vilka förmågor tror vi är avgörande för oss going forward och vad saknar vi? Liksom? Mm. Vad är det för förmågor vi ser att vi inte har? Var är våra gaps? Och så gjorde vi en plan för det, och då har vi både, man kan ju dela upp allt i olika, man kan kalla det för power skills och man kan kalla det för functional skills, men vi har liksom lite olika buckets.
Burkar eller lådor
för detta. Och sen har vi då börjat jobba med det. Och när vi då bygger utvecklingsprogram och så vidare, så tar vi ganska stor hänsyn till det. Och det är därför vi också jobbar med workforce planning, så allting hänger ju ihop.
Mm.
Var är det då vi ska utveckla de här förmågorna? Är det hela organisationen eller var är det? När jag började så den första engagement surveyn som vi gjorde, så fick vi också ganska mycket svar på varför folk lämnade. Vi tittade på våra exit surveys. Och där var det så här, det är fantastiskt att jobba här. Jag älskar våra brands, jag älskar mina kollegor, men jag ser inte mitt nästa utvecklingssteg och jag får inga growth opportunities.
Mm.
Och då har vi själva byggt vad vi kallar ett growth space. Och i det här growth space så finns det massor med olika utvecklingsinsatser som du kan göra själv. Du kan gå in och göra assessments, du kan göra 360s. Du kan skapa en egen utvecklingsplan, du kan få en mentor, du kan säga att jag vill vara mentor, men du kan också sätta upp gigs. Mm. Så när du har ett problem som du inte klarar av att lösa själv, eller du har inte tid att lösa själv, så kan du be andra att kliva in och hjälpa till. Och sen så finns det också en koppling till vårt learning management system där, så du kan ta diverse olika utbildningar för att liksom close the gap, stänga gapet i din egen utvecklingsplan.
Mm.
Så det är väl det vi har gjort som hjälper människor att förstå sina egna utvecklingsgap. Och sen så använder vi Workday mycket mer nu jämfört med vad vi gjort tidigare.
Men var det där en del av Workday eller är det något separat?
Vi har byggt det själva utanför i en vanlig SharePoint.
Okay.
Det tog för lång tid för vår IT-avdelning att kunna leverera till oss, så vi gjorde det själva.
Mm.
Sen har vi också, jobbar vi mycket mer med den delen i Workday som the skills taxonomy. Mm, så vi använder den nu, men vi är precis i början av det. Vi började i september förra året, så folk kan gå in och liksom, jag har de här förmågorna.
Mm.
Så allting liksom kokar ihop till att det är så vi vill jobba med utveckling och också hur vi vill jobba med att belöna olika typer av insatser som individer gör i organisationen för att utveckla de förmågorna som vi ser att vi behöver framgent.
Mm. Mm.
Så det är mycket kvar. Det är väl på 6 av 10 där. Vi har kommit en bra bit och folk har börjat använda det. Och så.
Men bara att det finns, att man ser, att man uppfattar att det är hit att man vill gå kan också motivera individer att stanna.
Absolut.
För att det finns då, om det finns någonstans där man kan visa upp gig till exempel, så blir ju det otroligt bra för alla.
Och där kan man också, om man är nyfiken på en, så här, ett yrke eller en position men inte riktigt vet om man vill vågar söka eller... Då kan man ju gå in och vara med på något gig som någon annan föreslår. Så då får man ta del av och upptäcka om det var det där. Var det så kul att jobba med, inte vet jag, rekrytering eller vad det kan vara för någonting.
Men ni undersöker och testar och gör något eget och ser var Workday kan hjälpa till i den här.
Så gör vi hela tiden. Det är det som är poängen lite grann. Och sen har jag då anställt en Workday-expert i teamet som jobbar med process. Så vi får ordning på Workday och sen så har vi gjort lite analyser på hur mycket av de olika moduler vi faktiskt betalar för i Workday använder vi. Och det var ju oroväckande lite. Så det måste vi också göra någonting åt.
Det tror jag är vanligt.
Ja, det är väldigt vanligt.
Inte bara med Workday utan med alla system.
Ja. Det tror jag med. Ja, vad har vi mer? Vi har en people desk som också är via Workday. Sen helpdesk. Så vi kan logga alla våra frågor. Så vi faktiskt kan bevisa inom situationstecken att så här mycket tid lägger vi på att svara på frågor till olika individer i organisationen. Vi ska precis starta upp och jobba mycket mer agilt i PX-teamet och i People Experience-teamet. Så att alla får inte bara sitta inom sitt eget gebit. Man är oftast liksom lite T-shaped i antingen i leadership eller learning eller comp and ben. Men nu ska man jobba ihop med att lösa problem delvis då. Så driver man förändringen genom att man ändrar hur människor jobbar, vilket är plågsamt när det är människor som har jobbat väldigt många år på samma sätt. Men också helt nödvändigt, för det går inte att bara säga till människor att nu ska du förändra dig. Jag menar, det är väl ingen som förändrar sig då. Du måste liksom putta och trycka och dra.
Det är bara
motivera.
Du och jag då?
Nej, men jag är säkert inte alls...
Om någon säger till mig kommer inte jag förändra mig. Då kommer jag kanske gå åt andra håll istället.
Ja, så skulle det kanske kunna vara. Kanske inte 100% mottaglig för feedback heller.
Sen har jag funderat på hur har ni då tagit er an generativ AI, ChatGPT, Gemini. Vad hände med er som team och grupp?
Jag vet inte när vi började titta så mycket på. När den nya versionen av ChatGPT kom så liksom boomade ju allting. Då skulle ju alla hålla på med det och så även jag. Det var då jag egentligen i något år sedan upptäckte, lite mer än ett år sedan. Det här måste vi använda. Jag använder det jättemycket. För väldigt många olika saker. Och så gör även folk i mitt team. Än så länge, vi har kört en pilot just nu med Copilot. Så det är en 30-40 personer på bolaget som kör det. Men inte fler just nu. Vi jobbar i högsta ledningen med att titta på var kan vi använda AI. Var kan vi förbättra, förenkla, utveckla. Så det gör vi kontinuerligt, och för ett halvår sedan ungefär så sa vi faktiskt att nej, men nu bromsar vi lite, nu väljer vi inte massa system och massa lösningar, utan nu avvaktar vi lite tills vi ser var vi landar, för utvecklingen går så fort. Så där är vi just nu. Nu inhämtar vi mer kunskap kring vad borde vi göra och vilka områden borde vi titta på. Det finns ju hur många områden som helst såklart, men om man tittar i stora hela på bolag så är ingenting nytt som jag säger, men alla som jobbar med kommunikation och copywriting, alla som jobbar med svara på e-mails, alla som jobbar med produktbeskrivningar, alla som jobbar med någon form av kundservice eller consumer service. Det är klart att de jobben kommer att förändras väldigt mycket. De kommer inte försvinna, för kunskapen krävs, men det kommer kunna vara så mycket snabbare än vad det är idag. Och det är ju samma sak med HR. Så att bygga olika utvecklingsprogram, att skriva snälla mejl till människor som skickar mejl till dig. Att jobba med olika learning opportunities generellt. Det tror jag är den stora skillnaden. Och bäst blir det ju när du själv kan ämnet. För då kan du ju mycket snabbare se, ja men det här verkar rimligt eller det här låter som jag. Medans om du inte vet någonting om ämnet så blir du helt plötsligt i någon form av farozon nästan. Jag vet ju om det här är någonting jag bör skriva, ja eller nej.
Mm. Ja, precis. Utan det är ju det här, men får den här hjälpen.
Man får den här hjälpen. Och nu pratar jag bara ChatGPT och Copilot. Vi jobbar ju också jättemycket med, inte på HR så mycket än, men i organisationen med olika data insights och hur vi kan använda det när vi tittar på consumer experience, vilket jag tycker är spännande, för jag vill ju göra samma resa på people experience förstås.
Exakt.
Men jag skulle säga så här, skala 0-10 var vi är i på HR på Fiskars Group, så är vi nog kanske på en femma någonstans. Mm. Där är vi, så det är en bra bit kvar till att vi ska vara top notch bra.
Men det är en tydlig riktning.
Det är en tydlig riktning, och det finns liksom också ett ganska så stort krav från min sida att man ständigt uppdaterar sig och man hänger med.
Och sen en bra bas med det ni redan hade när du kom ombord. Ja. Och där är det ju så att Workday köpte ju precis ett väldigt spännande bolag inom TA, Talent Acquisition. Och det är ju så många bolag gör, att man köper till någonting istället. För att man inte kan bygga om hela sin plattform, men då får man ju se till att man köper till delar som kan göra.
Exakt.
Så där handlar det om sätt hur man, allt på talang, allt från attraction till rekrytering.
Ja, nej, men jag funderar nu. Och det är ju jättebra. Det är klart de har gjort det. De förstår ju att de måste, höll jag på att säga. Därför att det är nästan det första man tittar på när man är lite så här rekryteringsnörd som jag är. Men för det tänker man ju när man går in i Work. Då tänker man, gud, ska jag sitta med det här rekryteringssystemet?
Mm.
Och sen så kan man göra väldigt mycket själv för att förenkla och förbättra genom att titta på sina processer. Så man kanske ska börja liksom gräva där man själv står istället för att gnälla på systemet. Men det är lite komplext system när man är van vid ett mer intuitivt verktyg.
Mm. Men jättespännande, för det här är ju det som, ja men de olika bolagen tittar ju på hur de ska integrera AI.
Ja.
Så att vi måste ju alla på något sätt vara med på den här resan. Men för min egen del så tänker jag att man inte ska stressa för mycket heller. Utan det gäller att hålla fast vid sin målbild och vart man är på väg. Och sen vilka verktyg. Det var det du sa, att du är inte ingenjöring som hela tiden gräver i liksom. Utan,
alltså jag gillar ju att gräva, men jag tänker liksom mer att ingenjörer är ju så här. För mig, nu låter jag ju super, så här är alla människor, det är inte det jag menar. Men deras utgångspunkt är ju att det finns ett problem som ska lösas. Men medans en ekonoms tänk kanske är mer, hur ska vi nå någon form av välstånd här?
Mm.
Och en person som hela tiden letar efter problem kommer vara helt säker på att alltid hitta problem också.
Mm.
Medans jag tror att vi som har fokus på människor mer försöker hjälpa människor och komma förbi de där problemen.
Mm.
Så enkelt som möjligt. Man måste hoppa över dem ibland och gå runt och tackla dem. Och,
men då skulle jag ju önska att vi kunde skicka med alla som lyssnar att man ska också tro då att allt är möjligt. Att
man ska
lösa
absolut
med
alltid
olika
tro
lösningar. För det kan jag uppleva att man begränsar sig i.
Mm.
Att man frågar efter bara det man känner till eller redan har gjort.
Mm.
Och när världen utvecklar sig så här snabbt.
Ja, jag skrattar lite för att för jag vet inte hur många år sedan det var. Kan det vara 10 år sedan som ordet grit kom?
Ja, det vet jag inte när det kom.
Nej. Mm. Och då pratar man ju jättemycket om att man aldrig ska ge upp. Och kända forskare i USA som myntat begreppet being gritty. Och det är ju någonting som jag tror på. Jag tror ju att du kan, om du vill, för viljan måste finnas där, så kan du göra vad som helst. Det handlar bara om hur mycket tid du lägger på det och din egen vilja. Men det är klart att vi har olika talang för olika saker. Så det är ju betydligt jobbigare att försöka ständigt lära sig saker som man kanske har lite svårare för. Men ju mer du lär dig av det som är svårt, ju bättre blir du som person. Så att det finns någonting i det där som är dubbelsidigt. Att man alltid, jag har ju också jobbat jättemycket med styrkor. Om man är i sina styrkor mycket så mår man väldigt mycket bättre och presterar väldigt mycket bättre. Men om man aldrig jobbar på sina svagheter så blir du väldigt obalanserad som person. Mm. Det är lite dubbelt i det. Och vad prioriterar jag då? Ja, de flesta människor prioriterar nog det som de är bra på. Därför att det är där du får mest recognition. Mm. Och det är där du liksom kan utvecklas mest också.
Mm. Jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit. Är det någonting du skulle vilja skicka med till lyssnarna som jag inte har frågat dig om idag?
Jag vet inte exakt vilka som lyssnar på din podcast.
Alla möjliga.
Och det som är intressant är ju att se hur samverkar HR i framtiden och HR-människor i framtiden med andra yrkesgrupper på en arbetsplats och utanför sin arbetsplats. Därför att jag tror att vi som jobbar med HR är de som ska vara specialister på människor. Men vi behöver kunna så mycket mer än så. Så våra positioner blir oerhört viktiga i framtiden. Och då kan man säga, ja det säger ni, säger du för att du är HR-chef. Nej, jag tror att det är så. Människor som är i gränslandet mellan teknik, data, utveckling, innovation och människor är de som kommer ha den ljusaste framtiden. Så om det är massa studenter som sitter och lyssnar på det här så tänker jag så här. Lär er allting som har med innovation att göra och förstå hur det är och våga pröva saker. Så det är det liksom, och det gäller ju inte bara studenter, det gäller ju
det är
alla.
Nog alla som lyssnar.
Var den där nyfikna. Ja, ja. Vilket jag är absolut det. Jag är extremt sådär, ja men det där vet jag inte mer, men vi provar. Och så trycker jag. Och så säger de, men varför gjorde du sådär? Men man måste ju prova. Annars, om man aldrig gör fel kan man inte lära sig.
Ja, men perfekt. Perfekt slutord. Tack så mycket för idag.
Tack själv. Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.